Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har sedan vidareutbildat mig inom existentiell vägledning och hälsa. Hela mitt liv har jag längtat efter att bli hel. Och jag har därför ägnat tid och pengar på att lära mig olika tekniker och tankesätt som har lovat just detta. Om jag bara äter bättre, sover mer regelbundet, tränar, tänker, tror och praktiserar någonting annat än vad jag redan är, då kanske jag äntligen kan bli hel. Och jag växte upp inom frikyrkan som talade om helhet och helande och som ofta lämnade mig med en eftersmak av både längtan och otillräcklighet. Jag behövde bara be mer, eller tro mer, ta emot mer av Jesus. När något inte fungerade och när det där hela livet som det predikades om inte riktigt inföll sig, så var ofta förklaringen, eller den tolkning som jag fick lära mig att tro på, att det var jag som inte hade gjort på rätt sätt. Men jag blev inte hel. Sökandet förde mig istället bara längre bort ifrån mig själv. Och det kom till en punkt då jag insåg att helhet snarare handlar om att omfamna allt i mig och det liv som jag lever, än att försöka ändra eller förskjuta sidor eller känslor som jag inte tycker om. Helande handlar inte om att bli den bästa versionen av dig själv, utan om att lära dig att älska och omfamna alla dina sidor, alla erfarenheter och egenheter. Och det handlar inte heller om att bli en supermänniska. Att sträva efter perfektion, det kan ju i sig göda ett kontrollbehov, och det kan ha många olika anledningar och riskerar bara att leda till ännu mer ångest och problem. Helande handlar istället om att kunna omfamna allt som är du. Alla sidor av dig. Alla versioner som bor i dig. Även de du gör allt för att inte vara som. De som du kanske till och med flyr ifrån. Den här podcasten heter Hela mig därför att jag vill ge utrymme för de här samtalen. För samtalen om hur man omfamnar, vad det innebär och hur det kan se ut. Jag vill också dela med mig av olika verktyg till livets verktygslåda. I förra avsnittet så talade jag med min man Axel om vad villkorslös kärlek är och behovet av fler verktyg än bara Jesus som jag fick med mig i min uppväxt. Jag har behövt fler verktyg. Och jag är så tacksam för att jag har funnit många bra längs vägen. Jesus kan absolut fortsätta finnas både som ett verktyg och som en vän om man vill det. Men det är inte en universal lösning på alla livets problem. Idag ska du få lära känna en person som funnit ett verktyg som jag själv tycker varit väldigt värdefullt. Och jag har ju inte arbetat på det samma djup som min gäst, men jag vågar påstå att vi har en hel del att lära av det här verktyget. Sandra Eriksed är en superkreatör. Hon är relationsfotograf och enneagramcoach. Och hon har också sedan vi spelade in det här avsnittet startat både ett Instagramkonto och en podcast med fokus på just enneagrammet. Så här finns det mycket för dig att hämta. Och i det här samtalet så kommer vi just att prata om enneagrammet och vad det är för någonting och hur du kan använda det i din resa genom livet. Så varmt välkommen till det här avsnittet och jag hoppas att det ska ge dig något gott för din vandring vidare.
Så,
Och då sitter jag med en gäst i dagens avsnitt. Hej Sandra, kan inte du berätta vem du är?
Hej, ja, Sandra Erikshed heter jag och jag bor utanför Linköping i Bjärka-Säby med man och två barn. Och jag jobbar som relationsfotograf och enneagramcoach.
Det finns jättemycket spännande på en gång i allt det du säger. Och jag bara tänkte så här innan, så här, hur, vad, ibland är det ju roligt att så här, ha något så här, hur har jag hittat dig då? Men jag tänkte så här, vad, liksom, jag har ju följt dig på Instagram i ganska många år nu, känns det som. Men det
ja,
var ju faktiskt, jag tror att... Ja, men exakt. Men för att mitt första minne av dig är ju att du hörde av dig till mig och Hanna när vi drev kontot Gudskvinna.
Just det. Ja, men ni gjorde det så himla fint och bra. Det kändes som att allt ni sa träffade väldigt rätt. Så
Ja.
Jag uppskattar det du gör och det ni har gjort.
Ja, men exakt. Ja, men det var så fint. Och då var ju vi... jag minns att vi samtalade lite om så här, man skulle hitta något samarbete eller någonting, men tiden var inte inne då, men vi får samarbeta idag
Ja,
med den
här
här.
är vi nu.
Ja, men precis, i den här podden. Och så får vi se vad spännande saker som framtiden har i sitt sköte.
Ja, men vi har ju många, många delar som går samman.
Ja, men det är ju så, verkligen. Och jag gillar ju verkligen, alltså när du säger relationsfotograf, det i sig är ju så här, vad är det? Det är ju jättespännande. Och jag vet ju lite för att jag har ju följt dig, så att jag har ju liksom, jag har ju läst. Men kan inte du berätta lite, så vad gör en relationsfotograf egentligen?
Ja, alltså det skiljer sig från annan typ av fotografering är att det inte handlar så mycket om att dokumentera exakt så här såg vi ut sommaren 2022, utan det är mer skapa en upplevelse för människorna som jag möter och i den upplevelsen stärka relationen genom att liksom påminna varför har vi valt varandra, om man är en familj eller ett par eller så, varför valde vi varandra, vad är det goda som vi ser hos varandra och ja, skapa minnen framåt och att bilderna i sig blir relationsstärkande, att de blir liksom visuella påminnelser och bevis för att men vi älskar varandra och det livet är inte så svartvitt som det kan kännas en grå tisdag i november när man bara klagar på varandra eller man känner att man är en dålig förälder eller en så att man inte lever upp till allt man vill i sin relation och så då får man de här bilderna och minnet från fotograferingen att vi är starkare än vad vi just nu känner oss om.
Ja, det är ju jättefint. Det är som att alltså, både någon form av vision men som också är förankrad i verkligheten. Att liksom bli påmind om rötterna eller grunden. Liksom.
Ja,
det är
ja, men
jättefint.
Verkligen. Tack. Ja, men det är ju väldigt... Jag har fått en del kritik av att så här, ja, men du stagear ju det här. Liksom, där, så här brukar ju inte... det ser ut, men jag håller inte med om det, jag tänker ju mer att så här, men det är ju så här visst oftast så familj eller så där, det är ganska mycket tråkig vardag i det och mina bilder är ju mer liksom vackra på så sätt än vad vardagen kanske alltid ser ut som det är ju, det kanske mer speglar själen i relationen än exakt hur vardagen med skjutsningar och hämtningar och liksom logistik ser ut. Sådär. Så för mig är det väldigt sant. Och jag får ju väldigt fin respons från dem som också blir fotograferade. Att det här verkligen var någonting som gav effekt i relationen.
Ja, men det tycker jag att man ser på bilderna också som du har delat. Att det finns, det är något levande där. Och jag kan bara jämföra med de familjeporträtt som jag har varit en del av i min uppväxt. Och det kan ju vara kul att titta på dem. Det är ju som en så här tidsstämpel. Liksom. Ja, just det var den här gången då vi liksom bråkade om vad vi skulle ha på oss. Och där jag valde de här konstiga kläderna som jag aldrig hade sen igen. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Och så är det liksom en så här, och så står vi där uppradade liksom, med en så här gråspräcklig bakgrund. Och man är liksom... placerad för att det ska funka i så här längd och ja, annat. Så det ska vara så här symmetriskt. Liksom. Ja, precis, 80-90-tal. Och säkert också lite så här ner med hakan, upp med kinden. Ja, men du vet, man skulle liksom vinkla sig på något speciellt sätt också. Och så här, det är ju inte så mycket liv. Samtidigt som jag kan tänka så att fast det där säger ganska mycket om min familj också. Men att så här, att vad hade det gjort med oss så här, om vi hade haft en annan, alltså om vi hade varit ute på en badstrand som är kanske vårt element som familj. Så här, det är där som alla trivs bäst. Så här, vad hade hänt om vi hade tagit ett foto där med en fotograf? Liksom.
Mm. Precis. Det är otroligt fina stunder man får vara med om när man får komma på något sätt in till familjen eller paret, eller jag fotar ju företag också, men om vi går med på det privata så där. Hur till exempel om jag något av det, alltså många fotograferar sina familjer när barnen är små och söta. Ja. Och det är underbart på sitt sätt. Jag älskar ju de bilderna och jag har precis kommit ur den fasen själv med mina barn. Och jag är så tacksam för det, för det, den tiden kommer jag lite tillbaka. Men det jag kanske uppskattar allra mest just som relationsfotograf är ju när alla i familjen är så pass stora att de själva kan resonera och ge tillbaka. Och det är otroligt fint att möta till exempel liksom tonårsbarn eller barn som är precis på väg att flytta hemifrån eller kanske redan har flyttat hemifrån, och man kommer samman som familj igen och får genom övningarna som jag låter dem göra få ge tillbaka till föräldrarna liksom någon slags så här, ja, men, tack för allt ni har gjort för oss, och det här minns vi från vår barndom och det här tar vi med oss och det här har ni verkligen inspirerat oss till. Och, alltså det är helt otroligt vad starkt det blir och hur fint det blir.
Ja.
Eller om det är ett par och man, jag har lite som en så här, en övning som går i som en trestegsraket där man först får stå och hålla om varandra och bara stå och andas i takt så att man liksom lugnar ner sig och nervsystemet liksom synkas lite och stillas, och så får man fortfarande i tystnad bara fundera på någon så här tillfälle när vi som par verkligen bondades. Och jag, i det här skedet så jag lyssnar inte på vad som sägs. Och i det här skedet så är de helt tysta. De bara står och tänker själva. Men det ska jag säga så att jag brukar stå på teleoptik så att jag inte är så nära. Så att det får verkligen bli deras stund. Och så när de har kommit på något minne så ska de fortfarande utan att säga någonting förmedla den känslan som väcks genom hur de tar i varandra. Hur de smeker den andras kind eller tar den andras hand eller hår eller någonting. Så, här, så att det blir som en visuell konkret grej, och då blir det väldigt fint på bild. Då blir det inte bara att de står och kramar, utan det blir någonting som också varierar sig i bilden.
Ja,
och sen som sista steg så får de berätta för varandra, och det är ju ofta superstarkt och fint och verkligen någonting som att man påminns om varför man vill vara tillsammans.
Ja.
Och ibland får jag ju ändå höra att de vill berätta för mig, och då kan det ju vara liksom, det kan ju vara allt från att när vi fick vårt första barn eller till att när jag blev av med mitt jobb och du verkligen fanns där för mig och stöttade mig. Så ja, och då, det minns de ju sen när de ser bilderna. Just det, det där vi pratade om då, tänk att det där var så viktigt för dig, och att man stärks i sitt eget, i att vara en person i en relation, att jag kunde vara viktig för dig, och att då blir man ju inspirerad att göra ännu fler bättre saker. Vi klagar ju ofta på varandra i vardagen, det är mycket, varför gör du inte mer så här, men de bara, ja, men det där betyder någonting för dig, ja, men då ska jag göra mer av det.
Nej, men jag tycker att det är ett lysande koncept som jag hoppas ska få mer. För att det är ju väldigt mycket. Sen tänker jag att det finns ju liksom, det har ju blivit lite så också så här att som en grej att man ska ha en fotograf som ska fotografera så här. Man ska ha en förlovningsbild eller vad det nu kan vara, så ska det se så naturligt ut. Fast det inte är det, för att vi kanske inte skulle ha åkt ut och grillat korv i -10 egentligen idag. Men nu gör vi det för att vi ska ta den här bilden och vi vill ha den här viben på
fotot. Liksom. Men det är inte min känsla av det du försöker skapa. Liksom. Men ytligt sett så kanske man kan tycka att det är ungefär samma sak.
Mm, just det. Jag fick jobba lite med det när jag, för jag var journalist, eller jag är journalist i grunden. Och sen när jag lite för några år sedan gick igenom en livskris och behövde ställa om livet lite på olika sätt och fundera på vad vill jag verkligen göra då? Vad är min passion? Så kom just det med foto till mig och då fick jag liksom så här, men foto är inte det liksom... min egen fördom om mitt eget yrke var liksom att men det är så ytligt. Så ja. Så bara, nej, men det är jag vill ju något så mycket mer än det. Och bilderna, alltså, jag själv är supervisuellt påverkad. Liksom. Mm. Nu sitter jag i mitt kontor här och jag har en stor vägg av tavlor och bilder som talar liv till mig på olika sätt. För mig är det där superviktigt. Och det finns också forskning som visar att att barn som växer upp i familjer där det finns bilder på väggarna som de dagligen blir matade med. Som visar liksom, familjen som, ja, som lycklig och stark. Liksom, då det skapar tryggare individer i det långa loppet. Så vi blir påverkade av vad vi ser.
Precis. Det förutsätter kanske att det ändå är en hyfsat trygg familj också i grunden. För annars så blir det en kognitiv dissonans i att man har en positiv bild och en negativ verklighet.
Ja.
Mm.
Tack.
Men ja, vad intressant. Det ja, ska jag fundera på hur den här familjebilden som vi har haft framme har påverkat. Ja, men för det jag tänker också så här, vi ska snart lämna det här med relationsfotografering, men det är ju också hur bilder, vi vill ju så gärna visa oss från den bästa sidan. Liksom. Vi vill ju visa någonting som är liksom, genomtänkt eller färdigt och som är fint. Och det kan ju vara en del av sanningen, men det behöver ju oftast inte vara hela sanningen. Så man kan ju precis ha grälat iväg, liksom, i bilen på väg till fotograferingen, men man kan ändå liksom hitta till något kärleksfullt som man känner för varandra också i stunden. Så att inget, så här, det ena tar ju inte bort det andra. Liksom. Men det finns ju kanske en risk att vilja framhäva eller upphäva det här perfekta bara som att det är det som är sanningen eller det som är verkligheten. Hur förhåller du dig till det?
Alltså jag tror ju att nästan, det är ovanligt att folk inte har bråkat innan de kommer och ska fotograferas. Det är nästan 90% tror jag som säger det. Ah, vi har haft en så jobbig morgon och vi har grälat i bilen och du får ta oss som vi är typ. Och då tänker jag, då är det bra att de benämner det och att jag kan ha det i åtanke och att, ja, att de är trygga med mig ändå.
Mm.
Då tänker jag ju att min filosofi kring kärlek är ju att kärleken är mer av ett val än en känsla.
Mm.
Och att de har valt att komma dit ändå. Och de väljer att se det goda hos varandra. Även om det också finns lager av irritation. Men att man kan lägga bort den sidan lite. Och se till, ja, men vad är det jag älskar hos dig? Även om jag tycker att du är slarvig eller störig. Eller det här just nu är ett skav. Att man går med på kärnan.
Det är bra. Enneagram då? Nu ska vi komma in på ett annat spännande. För jag kommer ihåg ett samtal nu när vi pratar så inser jag att vi har ju faktiskt haft lite egna Zoom-möten. Det är några år sedan. Men då minns jag att du delade att du hade liksom en längtan. För att i den här fotograferingen, relationsfotograferingen, det var ju som att det är ett steg, men att du längtar ju efter att fördjupa relationen och att du kanske till och med har upptäckt att du kan ha en sån nästan terapeutisk funktion i, liksom, i mötet med vissa personer eller relationer. Och jag vet inte om det var att du redan hade börjat gå en sån utbildning eller om det var att du gjorde det sen, det kommer jag inte ihåg. Men du har i alla fall utbildat dig till enneagramcoach.
Ja, precis. Och det var ju liksom en, som du säger, en fortsättning på det jag redan gjorde. Jag då, när jag hade den här livskrisen för några år sedan, så kände jag att jag vill så mycket mer med mitt liv. Jag hade en annan längtan och passion än vad jag stod i just då. Och jag ville framförallt hjälpa människor. Och jag ville ha mer med människor att göra, och jag ville hjälpa människor i deras relationer. Rent, liksom, rent konkret vad det var. Det var det min längtan syftade till. Och så då kom det här med först med relationsfotografering. Och sen så efter jag hade hållit på med det några år, så kände jag ändå så här, det är något som fortfarande skaver här. För att visst, fotografier i all ära och den här fina stunden som jag visst har ju pratat med dig om här. Men vad sen då? Liksom, våra mönster finns ju kvar. Vi får fina minnen och vi får bilder som påminner oss om att fortsätta hålla ut och inte ge upp direkt. Det känns jobbigt, men våra mönster, vi måste ta ansvar för oss själva. Våra, liksom, hur reaktiva vi är och ja. Så att, och då hittade jag själv, först hade det ingenting med relationsfoto och liksom, hur jag skulle göra en business av det. Det var ju min egen, liksom, att jag behövde det här verktyget för egen del, som jag upptäckte det. För plötsligt så började alla prata om enneagrammet samtidigt, kändes det som, när jag lyssnade på olika poddar. Då hade jag redan kommit i kontakt med det för, ja, nu är det väl kanske 15-16 år sedan jag läste en bok av Richard Rohr, men då var jag väl liksom, jag hade inte levt tillräckligt mycket liv då, att jag helt hade tagit det till mig och landat i det. Jag behövde gå igenom lite mer liv, så att säga, innan jag själv
precis
var redo att reflektera.
Mm.
Men då, för några år sedan, så var jag, hade jag kommit till den punkten att tiden var mogen. Och det blev, även om jag hade tajpat mig själv fel, det är en som resa i sig själv hur jag hittade min egen strategi, som vi kallade för. Men även om jag hade tajpat mig själv fel, så betyder det otroligt mycket för mig i hur jag kunde förstå andra människor och ha större nåd och tålamod och empati med människor omkring mig. Ja, sen så händer det ju en massa. Jag vet inte vilken ände vi ska börja med. Det finns så mycket att säga kring det här.
Ja, men det gör ju det. Det gör ju det. Och jag tänker att du ska få berätta vad enneagram är och liksom vi ska göra det. Liksom. Men jag tänkte så att jag skulle liksom, att det hade varit så fint om jag typ, att vi kunde så här, mer konkret prata om så här, eller det kommer vi kanske att göra ändå. Men hur som helst, jag tänkte så att men nu ska jag kolla upp vad jag har för siffror. Och så gjorde jag inte riktigt det. Jag vet att jag oftast har fått en 4. Och det ska du få förklara lite mer kring. Och det har varit både bra och dåligt, tror jag, för mig. Att få en sån. För dels har det kunnat bli lite så här som en förklaring på många saker. Men också att det kanske i vissa stunder har varit lite av en ursäkt, tror jag. Att så här, och jag tror att vi har haft en sån konversation också. För att vissa, alltså alla de här, det är 8 siffror.
9.
Som, 9 siffror, precis. Som den här modellen utgår ifrån. Och det är en modell som har flera tusen år på nacken, kom från Mexiko, eller vart? Det kan du berätta.
Själva bakgrunden är svår att redogöra för och finns lite olika teorier. ska vi börja i och förklara?
Ja, men vi kan väl göra det. Det är väl lika bra.
Ja, alltså det är en modell för personlig utveckling som enneagram betyder, och liksom 9 och gram, jag vet inte om det är punkter eller en, liksom själva, det är själva symbolen. Liksom. De refererar till varandra på olika sätt inom symbolen.
Precis, och det blir som en, som en stjärna, ser det ut som lite grann, med en öppning.
Ja. Vi kommer komma till det här, tror jag, i vårt samtal, men Ser man bara snabbt på det och hör man bara namnet snabbt så det låter som ett pentagram och det ser ut lite som ett pentagram.
Precis. Men det har ingenting med satanism att göra. Tror.
Det har absolut ingenting att göra. Så man, alla ni som håller andan nu och tänker att nu stänger jag av kan ju ge det lite mer tid innan ni dismissar det hela.
Ja.
Men det, ja, det är ett lite konstigt namn, men det står då för 9 punkter eller så. Och varje av de här punkterna symboliserar en drivkraft som vi har alla 9 inom oss, men sedan barnsben har vi liksom finslipat en av dem för att känna kontakt med människor, känna oss accepterade och älskade av dem vi har omkring oss. Så från början är det en väldigt liksom väldigt mänsklig reaktion, alltså, ja, det är strategi vill jag göra. Jag vill gärna använda det ordet för jag tycker det är lite mindre låst en typ eller siffra. Mm. Att det är den strategin vi har använt för att få höra till.
Mm.
Ja,
precis.
Det, ja, förlåt, vad skulle du säga?
Ja, nej, men så det är egentligen så att det är karaktärsdrag och egenheter som på något sätt har mejslats fram av, ja, det, omgivning och beteenden och ja, situationer.
Ja, alltså grunden, drivkraften är liksom, ja, jag kan nämna dem lite snabbt. Mm. För de får ju sen i nästa steg får de sitt beteende liksom när vi jobbar med det. Men i grunden så handlar det inte om beteenden och det är det som skiljer enneagrammet från andra liknande modeller som man gärna vill bunta ihop det med. Som Myers-Briggs eller DISC och de där som färgerna och sådär.
Mm.
Det här går mycket, mycket mer på djupet. Att vilken drivkraft är det som driver mig? Och då är det fulländning för 1:an, kontakt för 2:an, framgång för 3:an, originalitet för 4:an, kompetens för 5:an, trygghet för 6:an, glädje för 7:an, kraftfullhet för 8:an och harmoni för 9:an.
Mm.
Det finns lite olika ord som man alla olika författare har lite olika ord för de här, mm. det som jag nämnde nu. Just men det är det som är grunden.
Ja, men precis. Mm. Och då är det ju inte det att man bara har en och så har man inte någon form av relation till de andra, utan vi har ju dem alla i oss. Däremot så kanske det är oftast en, men man har ju också kopplingar till fler.
Ja. Där
det är fler siffror.
Lite mer komplicerat då.
Man brukar kalla för vingar, eller?
Visst, ja, är det så? Mm. Precis. Ja, men man har relation till andra siffror och som sagt, man har alla i sig. Men ja. Man byter inte strategi. Man har en. Men man kan bli mer medveten om hur man agerar och liksom hur det påverkar en så att man kan välja lite mer medvetet.
Mm.
Göra, liksom, leva ett mer helt liv, på tal om hela mig som podden.
Ja.
och det, många brukar ju liksom bli skeptiska när man pratar om personlighetstest och modeller och känner bara, nej men jag vill inte bli satt i en box och det här är för snävt. Och det håller jag ju med om, att det här säger inte hela sanningen om vem en människa är, men otroligt mycket att lära av att se vad är det som egentligen driver mig. Det, ja.
Precis.
Och det, hela poängen med enneagrammet är liksom att inte bli satt i en box egentligen, utan att upptäcka vilken box man redan sitter i och hur man kan ta sig ur den.
Ja. Ja, för det är väl det som jag har tyckt varit styrkan med enneagrammet i relation till många andra, att det handlar inte om att jag är sån här. Och sen så kan jag ha det som ursäkt då resten av mitt liv. Utan att det faktiskt, det kan vara en förklaring och det kan vara en öppning för någonting annat. Men det handlar ju om att medvetandegöra. Liksom. Det handlar om att få syn på sig själv och förstå mer av hur man reagerar, varför man reagerar som man gör. För att också kunna kanske ta större ansvar för hur man vill agera framöver.
Ja, exakt så.
Mm.
Och jag tänker lite om man tänker på bilden av ett träd, om alla människor är som ett träd och vi i rötterna så är vi liksom där vi hämtar vår kraft och styrka och näring och vatten och allt det där. Om jag ska använda ett kristet språkbruk så är det liksom där är vi har vi koppling till Gud. Liksom. Det är där vi är totalt kärnan i att vi är älskade och accepterade.
Mm.
Och där är Gud liksom, i våra rötter. Sen så har vi vår stam som är vår identitet. Och så har vi liksom hela trädkronan och frukterna på trädet. Och som är mer hur vi tar oss ut i världen, vårt beteende och så. Och när vi kapar av stammen till rötterna och tappar kopplingen till att vi är älskade, då har vi fortfarande liksom längtan av att vara älskade. Och vi kommer att försöka mer forcerat och på egen hand söka oss till liksom den kärnan. Men vi gör det på 9 olika sätt som kan då vara mer eller mindre liksom, ja, destruktiva. Och det är det som blir beteendet då. Att,
just det.
Och varje strategi pendlar mellan liksom någonting som tar sig väldigt destruktiva uttryck och där vi är, som jag tror att vi liksom, Gud har skapat oss för att vi ska bidra med det här till världen. Det är inte så att vi ska vara helt fria från vår liksom, det goda vi har i oss. För varje strategi har ju också otroligt goda gåvor att ge till världen och alla behövs.
Mm.
Men så att det är mer att så här, koppla ihop oss igen med rötterna och hämta den kraft vi behöver, som liksom, det står i psalm 1, att vi, liksom, vi är som ett träd planterat nära vatten som bär sin frukt i rätt tid. Och det är liksom det som min längtan med att lära ut enneagrammet, att folk ska få kontakt med sina rötter igen och bära god frukt.
Mm, precis. Så det handlar egentligen om att hitta med andra ord sin essens eller sitt eget djup liksom, och där det kan flöda av sig självt liksom, där man är där man är i kontakt med sin livskälla, sin livskraft liksom. Jag tänker ju att för jag är ju en av de där som kan bli ganska mycket så här negativt inställd till metoder och lösningar. Alla saker som säger så här, gör så här så kommer allting att bli bra. Det är ju lite grann vad liksom initialt den här podden också så här, har försökt göra upp med lite grann. Att så här, alla de här snabba lösningarna och självklara svaren som ju sällan är så självklara. Liksom. Och det är väl det jag har också upplevt med enneagrammet, att det är ju bara ett språk liksom, som många andra språk liksom, eller ett verktyg bland många andra verktyg. Det är inte så att så här, har du enneagrammet så har du löst alla dina problem i ditt liv. Men för vissa så är det en modell som gör att man kanske kan få syn på sig själv på ett sätt som man inte har lyckats med innan. För många gånger så tänker jag att det handlar om. Det handlar om hur jag kanske känner att det är någonting som inte stämmer, eller att så här, varje relation jag är i så blir det här resultatet, eller jag känner varje gång jag gjort så här så känner jag så här efteråt, men man förstår inte riktigt varför eller vad det handlar om. Och det handlar inte om att man har att man är deprimerad eller att det är liksom någon. För ibland tänker jag så att när man går till psykologen, det är för att man har så här psykisk ohälsa, det är ju en så här fördom. Det handlar inte heller om att det kanske är någonting som är fel, så här, utan det handlar bara om att man inte riktigt förstår vad det är. Och då kan man ju behöva en ingång, man behöver ett språk eller liksom någonting som gör att man kan börja nysta. Liksom. Och det är min känsla av enneagrammet. Nu har inte jag har inte liksom jobbat med det seriöst med en coach eller liksom sådär. Men min känsla av det är att det finns en potential av lärande som inte blir. Det är inte bundet till att då måste jag agera på det här sättet från och med nu. Eller då måste jag tänka så här från och med nu. Utan det handlar mer om att säga, aha, oj då, just det. Ja, men det här driver mig. Ja, okej, men hur vill jag? Hur vill jag att den här sidan, hur mycket plats ska den ha? Eller bara som att i en situation som man hamnar i upptäcka att, oj då, det var visst det här som som vaknade till eller som triggades igång så här. Hur liksom, vad händer nu liksom, och vad vill jag göra av den reaktionen liksom.
Ja, exakt. Och det var ju det som var så värdefullt för mig själv när jag upptäckte att jag var en, nu ska jag outa mig själv här, men jag är en tvåa.
Och då får du säga igen vad det var för strategi.
Ja, precis. Det är ju att man liksom, smeknamnet är hjälparen, och att man på något sätt så här, ja, man har en bild av sig själv att ja, jag får vara accepterad och älskad om jag är den som är hjälpsam, och jag söker hela tiden kontakt med människor, och ja, när en tvåa är sund och god och bra liksom, när man har söker rätt källa så att säga, då är det någonting som är väldigt så här, varmt, och man kan liksom tänka sig någon så här italiensk bullmamma eller någonting, någon som vill ta hand om alla och som varm och generös. Men det kan ju också bli att man så forcerat söker kontakt och vill vara den som är så himla oumbärlig för alla hela tiden. Att det kan bli manipulerande och gränslöst och så. Och när jag trodde som sagt att jag var en annan strategi först. Jag trodde att jag var sjuan, som kallas för entusiasten. Och som är den som söker glädje hela tiden. Och som ser som sin uppgift att vara den som är positiv och sådär. Och jag har mycket av det i mig. Men när min lärare tog mig lite åt sidan och för några år sedan och bara, kan du kolla lite på tvåan istället? Och det, då landade det så himla, det gick väldigt fort till att jag bara, varför har jag inte sett det här hos mig själv? Det är så uppenbart att det är det här som är min egentliga drivkraft. Och jag hamnade i en sån livskris. Det var, alltså, för det ska man säga, det är på lite egen risk man ger sig in i enneagrammet, för att det kan bli rätt jobbigt. Man får ju syn på saker hos sig själv som man kanske inte hade sett, kanske inte heller helt ville se. Men så finns det här saying, the truth will set you free, but first it will make you miserable.
Ja, men exakt.
jag hade liksom 3-4 veckor när jag så här vaknade upp varje morgon och bara, och så här såg mitt liv passera i retro, och vet det, ja, att jag liksom såg alla val jag hade gjort och såg det i ett helt nytt ljus och ett helt nytt filter av att det var det här som var min drivkraft. Jag var inte så himla generös att det inte fanns någon egen vilja i detta, utan det var ju också det här. Och hur jag nu då framgent, och jag menar, jag ska också säga att tvåor har väldigt lätt för att bli utmattade och gå in och liksom, det tror jag är mer regeln undantaget att många tvåor någon gång går igenom en utmattningsdepression. Och jag innan jag var 30 så hade jag gått in i 2 stycken rätt så rejält, och jag är lite där och nosar någon gång om året. Men tack vare liksom att jag kan se mitt mönster nu, genom att jag vet att jag är tvåa och hur jag börjar agera när jag inte mår så bra, när jag börjar göra för mycket med fel liksom grund, då kan jag fånga upp mig själv mycket snabbare och göra bättre val och liksom, nej men nu måste jag pausa, nu får jag sluta och tro att jag är så oumbärlig eller vad det kan vara.
Just det.
Sätta mig gränser framförallt.
Ja, men precis. För jag tänker att det här är ju, jag kallar ju lite den här processen, det är ju som ett vuxenblivande på något sätt. Det handlar ju om att bli medveten om sig själv, om mekanismer och om situation, alltså vad som har format en, vad som driver en, vad som finns av värderingar eller principer. För att sen också kunna ta ansvar för dem. På olika sätt. Och det kan ju i sig också leda till att man behöver förändra sig. Och så här, leda till förändrade beteenden. Och att det, jag tänker ju att det är det som är själva, alltså, att det är ju det som är så stort med att få bli vuxen. Att det handlar om. Det handlar ju inte om att så här, köpa ett hus eller så här, checka av en massa olika saker. Utan det är ju det. Att kunna bära hela sig själv med både nåd och ansvar. Och äga de handlingar man gör. Och liksom vara en aktiv individ i den här världen.
Mm. Verkligen. Jag tror att jag till stor del av mitt liv har sett mig själv lite som offer för omständigheter.
Mm.
Och plötsligt började inse mitt eget ansvar och min egen del i att saker hade blivit som det blivit. Och det var det som var så smärtsamt att se.
Det är ju det.
Men också då ha nåd med sig själv. Att ja, mm. jag gjorde så gott jag kunde under de förutsättningarna jag hade då. Men mm. nu vet jag bättre, nu kan jag göra bättre val.
Ja.
Och precis. Också se det med de ögonen på andra människor. Att ja, men de... Jag kan förstå, även om det ursäktar inte ett dåligt beteende, men jag kan se var de kommer ifrån. Och jag kan mm. känna mycket större nåd nu när jag förstår att, ja, men, som en, bara ta ett extremt exempel, om man tar en person som är väldigt, ja, men, kraftfull, som jag kanske förr hade blivit rätt så rädd för, som var väldigt mm. så här, mycket ilska och kraft och liksom burdus på olika sätt. Nu kan jag ju se var det kommer ifrån, att det är liksom en strävan efter att ja, man tror att man behöver vara sån för att få höra till liksom.
Mm.
Och då kan jag ju se det lilla barnet i den människan istället för att bli rädd och tycka den är dum liksom. Så bara, ja, men det, ja, ja, ni får.
Mm. Ja, men precis. Mm. Du har ju pratat lite om ett kristet språk och om Gud och sådär, så att du har ju en koppling till kyrka. Du är uppvuxen i kyrkan på mm. något vis. Kan du inte berätta lite om vad har du för liksom, relation eller koppling till?
Ja, jag kommer ju från ett ganska ekumeniskt sammanhang redan som barn, och idag så är jag en del av den ekumeniska kommuniteten i Björkasäby, så ekumenik har väl följt mig hela vägen, så jag är inte så här renodlad något, men eller, ja, jag har mina rötter mer specifikt i både Svenska kyrkan och Pingstkyrkan, men idag så tillhör jag på pappret inget annat än ekumeniska kommuniteten, men min tro är, ja, det är ju liksom allt för mig. Det är en väldigt mm. stor mm. del som präglar mig väldigt mycket.
Mm. Och hur kommer den in i det här med enneagram då? Vad liksom, behöver inte, räcker det inte med Jesus?
ja, absolut. Det, vad ska man säga? Det är ju så, jag tänker Gud har gett oss en massa verktyg som vi kan använda för att bli mer lika Jesus, och terapi och att liksom ta ansvar för sig själv på olika sätt, delar i det. Sen är ju, det här är ju ingen ny religion eller liksom, det här är ingenting som ersätter något av det som jag redan tror på. Men mm. det är snarare en väg för att bli mer hel, och för min del har det varit otroligt viktigt för att mer se nåden mer tydligt. Det är lite pinsamt att erkänna, men jag hade lite svårt att se vad är det ju som jag bidrar med till att göra den här världen sämre.
Ja.
jag som är så snäll och vill hjälpa alla hela tiden. Men, och var liksom, och när, var kommer Jesus in i det då? Om jag men så kunde jag liksom på något sätt börja se att, amen, var är min stolthet i det här? Och var på något sätt att jag tar lätt, jag får en messiaskomplex liksom, att folk ska, att jag vill vara så oumbärlig, att jag pekar mer på mig själv kanske än på att det finns källor. Eller en källa som är den de ska rikta sig till mer än mig.
Mm. Det är inte du som är räddaren.
Nej, precis. Mm. Ja, det är svårt att prata om, för det är verkligen, det är ingenting man är stolt över.
Mm.
Jag tänker att det här är en väg för att göra tron ännu mer praktisk och konkret i vårt liv.
Mm.
För mig är det här verkligen någonting som jag gör i samarbete med heligande, om man ska använda. Nu vet jag inte hur många av de som lyssnar på dig som är kristna, men Jag kan bara tala utifrån mitt eget
Ja, men exakt. Det är det,
vokabulär.
du är här för. Mm.
Ja,
Precis.
precis. För mig är det någonting som är verkligen så här, hur ett samarbete. Att jobba med mig själv, att ta ansvar för mig själv och hur att söka förlåtelse när det behövs och att förlåta andra. Och det har varit jag kan inte nog liksom betona hur värdefullt det har varit för mig. Och det har ju också varit ett bönesvar rent konkret. Liksom för när jag, innan jag hittade diagrammet, så var det ju verkligen någonting som jag liksom, så här, Gud hjälp mig, jag behöver nya verktyg för att komma vidare med de här olika områdena i livet. Och så var det så här, ja, bara från en dag till en annan så var det liksom bara, så började de bombarderas med diagrammet från olika håll. Och först var jag ganska skeptisk. Liksom. Nej, men det finns ju skäl att vara skeptisk. Jag kan förstå dem som är det, absolut. Det är som sagt, det ser konstigt ut i symbolen. Det är ett konstigt namn. Det finns ganska många människor i historien som har varit med om att utarbeta det, som jag nog står ganska långt ifrån vad det gäller livsåskådning och så. Men jag tänker att och du pratade förut om att det finns rötter och så här. Jag tänker att Gud har talat till människor i alla tider. Och oavsett vilken religion vi har liksom bekänt oss till, så finns det spår av Gud där. Vad är det Magnus Malm säger? All sanning har kontaktyta med Gud. Och det finns ju också, ja, alltså för mig är det inte ett problem att det finns spår av det här på andra håll. För mig är det snarare en bekräftelse på att Gud verkar överallt och han är mycket större än vad vi kan tänka oss. Sen är det ju, enneagrammet är inte, jag skulle inte kalla det för ett kristet verktyg rakt av. Men man kan använda det tillsammans med en kristen världsbild och med en förklaringsmodell, och då blir det väldigt kraftfullt och verksamt.
Just det. All sanning, ja men precis, jag tänkte på det, all sanning har kontaktyta med Gud, hur ohelig den än verkar, och all lögn är, vad han säger, och all lögn är ett avbrott ifrån Gud, hur helig den än verkar. Någonting sånt.
Ja.
Och det ligger väldigt mycket i det. För att det här har varit en av mina brottningar liksom, länge. För att jag är uppvuxen, liksom, jag är också uppvuxen i pingst och i mycket så ekumeniska sammanhang. Har rört mig i många olika sammanhang. Och varit väldigt överlåten så här, för att jag har levt med ett skav. Och så här, jag levde med ett skav från det att jag var barn, och jag visste inte riktigt vad det var som skavde. Liksom. Det tog tid för mig när jag fick tag i det största liksom, skavet. Och kunde jobba med, det var ju ett trauma som jag hade. Liksom. Så att det var ju stort. För att just den här frågan som jag ställde för ett tag sedan, så här, räcker det inte med Jesus? Att det är så många sammanhang som jag har varit i, så är det liksom det som man försöker sälja in. Att det är liksom det ultimata svaret, det är att du behöver bara Jesus, så kommer allting att fixa sig sen. Och, så här, och att det har aldrig varit min erfarenhet. Sen har Jesus alltid, liksom, personen, den historiska personen, det som Jesus symboliserar, vad vi nu vill lägga in i det namnet, så att det har varit jätteviktigt för mig och har spelat en superviktig roll för mig. Men jag har behövt olika verktyg, olika mer kompletterande språk för att också förstå vad det är som jag kände och upplevde. Liksom, det fanns inte ord för det som jag gick igenom på det sättet i Bibeln. Liksom, jag fick inte svar, utan jag behövde få svaren från andra sammanhang. Och jag tänker att det, liksom, det tar ju inte bort en sanningshalt, eller liksom, det gör ju inte någonting till mindre heligt. Och om nu det finns en gud så har väl Gud funnits längre än vad det har funnits en bibel. Eller längre än vad någon har vetat att det fanns en person som heter Jesus. Alltså, så det är också så här att det är ett sätt... Vi vill ju så gärna boxa in, och ibland kanske man boxar in också Gud och Jesus och liksom den kristna tron i någonting liksom. Och där jag tänker att det kan vara provocerande med ett verktyg eller någonting som kommer och som gör skillnad för människor, när det egentligen så här, det ska ju bara vara Jesus som ska göra skillnaden, för att det är ju så. Det är så jag har lärt mig att tro, eller det är det jag håller fast vid. Och så kanske så här, ja, men det har varit en sanning som har hjälpt en person, men som kanske egentligen är en del av en strategi. Mm. Att man har liksom hängts fast vid en version av verkligheten och av hur man ska möta verkligheten, men som inte egentligen, det är inte hela sanningen, men att ens tänka tanken att det inte är hela sanningen är så provocerande och så radikal. Och man är inte beredd att göra den resan, att möta sanningen och få allting omkullkastat. Man vill inte röra till det på det sättet. Liksom. Mm. Så på det sättet så tänker jag ju så här att det du säger med enneagrammet, att man så här, börjar man den resan så kanske man ångrar sig också, att det måste finnas någon så här, varningstext till det. Och så tänker jag att det är egentligen med alla former av verktyg eller metoder där man ska lära känna sig själv bättre och där man kanske också fördjupar sin förståelse för livet och för tron och, eller så här, vad det nu är, att det är ju alltid någon form av dekonstruerande upplevelse också, för ny kunskap kommer ju och på något sätt ifrågasätter eller till och med raserar vad jag tidigare har trott är sant.
Ja, absolut. Så för egen del har det här ju bara stärkt min tro. Mm. Det var ju liksom i början när jag, som det var nytt för mig, jag gick runt och liksom grät på gatan som jag fick se människor, för jag bara kände så mycket kärlek till dem som jag inte hade känt förut. Jag kunde bara liksom, jag såg Gud i andra människor på ett helt annat sätt.
Mm.
Och jag såg det goda i människor som jag kanske mest hade varit så här irriterad på eller likgiltig inför.
Mm.
Så här, ni är alla liksom spegelbilder av något heligt liksom.
Mm.
Och att man då, alltså för mig är det, man får se till frukten av saker. Och man ska vara kritisk, tänker jag, till allt. Och jag har haft en ganska mycket brottning med det här innan jag landade i att jag verkligen kände frid i det. Om man använder det på ett vist och varsamt sätt, för det kan verkligen missbrukas. Det säger jag ingenting annat än. Men den frukten som jag ser är ju att det bara för till mer kärlek och nåd och förståelse mellan människor och inför mig själv en mycket större också kärlek till Gud och förståelse varför jag behöver Jesus, varför jag behöver förlåtelse och vad nåden verkligen betyder. Alltså, nåd är inte bara ett ord vi använder.
Det har blivit ett innehåll för dig liksom.
Ja, verkligen.
Du har fått en personlig relation till de här orden som tidigare inte betyder så mycket kanske, eller så att man har lärt sig att de betyder någonting, men de har inte haft ett innehåll.
Ja, precis. Men det är liksom att man har läst Bibeln sedan barnsben och till slut så blir det väldigt så här, ja, avmättat. Liksom. Eller vad ska jag säga, det är, och sen plötsligt bara, wow! Så, här. Så att jag tänker, hur ett sånt verktyg som kan ge mig det är jag ju väldigt exempel bara.
Ja, men precis. Och då tänker jag att en sak som en del då kanske reagerar på i det. Först vill jag bara säga det, så att allting kan ju missbrukas. Alltså det finns ju ingenting som inte kan missbrukas. Bibeln missbrukas hela tiden. Så att det är liksom inte så att det finns något så här ultimat liksom, sammanhang eller någonting som aldrig är dåligt. Liksom, utan vi använder saker hela tiden med olika intressen. Liksom. Så det är ju inte ett argument liksom, för någonting. För det andra som jag tänkte på, det var att det här med att liksom ha ett verktyg som ska göra det där som du precis beskrev av att få en liksom, det är ju som en andlig upplevelse att du har liksom fått en förnyad relation till världen, till människor, och att du liksom ser kärlek på ett helt annat sätt till andra individer liksom, och till dig själv. Att så att jag kan tänka att så att det är ju kanske en av de sakerna som provocerar också, som gör att många kritiserar, för att det är så här, fast det är ju inte, då är det något farligt så här, för att det är ju bara Jesus som får komma med den där typen av uppvaknanden eller andliga upplevelser. Så det får ju bara vara sanktionerat ifrån liksom Gud, Gud Fader, den heliga ande och Jesus på det sätt som jag tänker att de är, eller vad det är liksom.
Mm.
Jag tänker att det är just den här kritiken liksom, det är det som är som för mig hade så här, det har varit så förlamande, den här typen av kritik, för att den dels ignorerar vad som faktiskt, alltså den frukt, det är så här, det som jag har fått ut, alltså så att det blir som att den så här inte respekterar de viktiga livsnödvändiga erfarenheter som jag har gjort.
Mm.
Men också att man krymper på något sätt världen för mig. Man krymper Gud, man krymper livet genom att säga så här, att nej, du får inte göra en sån här typ av upplevelse utanför den ram som jag har godkänt. För då är den inte okejad, då är den inte helig, då är den inte ren, då är den inte vad den nu är. Och det är någon annan som ska bestämma det. Liksom.
Mm.
Oftast det jag ser framför mig, en man som är rädd för saker. Och han har väl någon siffra liksom, också. Men liksom att så här, att, och det där tänker jag, för att jag tänker ju då så här, jag har rört mig i många sammanhang också. I det pionjära pratar man mycket om lärjungaskap. Det är också ett kristet ord. Om att, och det, för mig handlar det om att vara självgående i sin tro. Att ha en egen personlig relation och vara självgående i sina slutsatser och i sina drivkrafter. Vad man vill, liksom. Det här är min tro. Jag är en självständig individ som har lärt mig av någon och som går vidare i samma anda.
Mm.
Och för att komma dit så behöver jag ju ha någon form av självkännedom. Jag behöver kunna tänka egna tankar. Jag behöver kunna ta egna beslut baserat på egna värderingar och känslor som jag har i min kropp som säger det här är rätt och det här är fel. Men kritiken som ofta kommer, tycker jag, den hämmar ju de funktionerna igen. Och vill ta ifrån mig min möjlighet att göra en egen bedömning.
Ja. Precis. Jag kommer själv från ett liksom en bakgrund där det var väldigt liksom svartvitt kring det hela, och jag förstår ju vad det är de reagerar på. Jag är väldigt tacksam för den bakgrunden, för att av flera skäl. Jag har fått med mig otroligt mycket gott därifrån också. Och då syftar jag inte kanske primärt på det svartvita. Men, men att nu när jag jobbar med någonting som jag kanske, det som min bakgrund kanske, jag möter samma människor idag som mina kritiker som jag växte upp med. För, så kan jag liksom känna stor kärlek och förståelse för det de representerar. Men jag ser också mycket rädsla, som du säger. För mig har det då fått vara en resa i att vila i att Gud är större än att jag behöver nog inte ta så stort ansvar för att hela tiden hålla mig, eller liksom, för att jag tror att jag var väldigt hämmad av att så här, ja, men det finns alltid ett rätt och ett fel svar.
Mm.
Och jag var så rädd för att hamna på fel sida liksom.
Mm.
Så att det typ som du nämnde, det hämmade mig. Och sen så var det liksom bara någon upplevelse av att, men så här, Om att Gud bara, nej men Sandra, du behöver inte vara så rädd. Liksom. Och att det står så många gånger i Bibeln, 365 eller vad det är, så här, var inte rädd. Och det har betytt jättemycket för mig. Och känna någon som vila i att det här, när man ser på frukten så är det, den är så god. Och om, ja, jag tänker att det är liksom inte heller så att enneagrammet kommer inte med en massa nytt. Det är ett nytt, det, liksom, det bekräftas ju av hela den moderna psykologin. Liksom. Det, det är vad folk har sagt i alla tider, men på olika sätt.
Ja.
Men vi kan, så som jag upplever i alla fall, vi kan ta till oss det här på ett annat sätt idag i den kultur vi befinner oss i, när människor är intresserade av personlig utveckling och man söker efter svar till att världen är så brusten. Och det är svårt att tala om ord som synd, det liksom går inte hem i vår kultur, men vi kan prata just om brustenhet. Och jag tror att människor genom att se hur enneagrammet fungerar och hur, om man hittar sin strategi, så kan man också relatera till att så här, vad innebär det här för mig? Liksom, var finns min källa till liksom, brustenhet? Och det hål jag försöker som fylla. Och vad ska jag säga mer? Att det, jag tänker att Gud i alla tider har använt olika liksom, kulturella sätt för att nå fram till oss. Och det här kanske är en del av det som funkar idag.
Ja, absolut. Så kan man, jag tänker ju också så här, för mig är ju liksom, om så här, Gud är evig och vi människor har ju alltid haft ett behov av att förstå tillvaron, förstå oss själva, relatera till liksom, den samtid som vi har och de relationer som vi står i. Liksom. Så finns det ju, ja, men jag tänker att det är det som Bibeln är full av, den sortens utforskande och strävanden. Och det, ja, men så här, alla möjliga religiösa och heliga texter försöker ju formulera just det. Så här, det är ju det som är på något sätt ambitionen, att så här, hitta, förklara liksom, vad är det vi är med om här på jorden? Vad är det som är viktigt? Vad går allting ut på någonstans? Och där bygger vi ju vidare på kunskap. Alltså att det är ju det, så här, det är, vi kan ju inte. För det är ju också en sak som jag tycker är så, som kan vara så här frustrerande, att det i många sammanhang är så att man måste tänka och tro på det sätt som man tänker att man gjorde för 2000 år sedan när en text skrevs. Och där vi inte ska ta med all kunskap och erfarenhet som har hänt sedan dess. Att på något sätt, det är som att det är som att liksom förminska eller liksom ogiltig förklara alla människor som har byggt vidare på kunskap. Alltså allting är ju, det är ju ett pyramidspel, men det är inte på det sättet, men det är ju som att bygga en pyramid där vi liksom, det finns en ganska tjock botten som liksom, ja, där så här, kunskap, det har byggts på liksom, år för år. Och så är det ju för varje människa också. Att för varje år så lär vi oss nya saker. Och utifrån de nya kunskap, den nya lärdomen som vi har gjort, så kan vi också ta nya beslut och få nya insikter också. Lite som du sa från början också kring så här, enneagrammet, att du behövde leva lite mer liv liksom. För att det skulle landa liksom, i dig. Och jag tänker att det är ju lite så. Med livsresan. Att säga att vi både att vi får ta vid där andra generationer har slutat, men att det också är att så här, i det som vi lever, det liv som vi lever, så bygger vi hela tiden vidare på den erfarenhet som vi har gjort. Och att det är det som är själva grejen också. Det är det som också är på något sätt att våga vara en människa. Att lita på de insikter, den kunskap och de lärdomar som man själv har gjort. Och våga applicera dem i det liv man lever. Och låta det få vara också en hjälp i urskiljning kring så här, vad är viktigt och vad är inte viktigt för mig framöver. Liksom.
Mm. Verkligen så.
Mm.
Jag tänker att också de som är rädda för det här, de kan ju också ta rygg, för att det är också väldigt många kristna som har, som använder sig av enneagrammet och som har varit med om att ta fram det.
Mm.
Att det är exakt hur historien och framväxten har sett till det, eller gått till, är rätt, ja, den är inte så lätt att säga exakt det. Men det finns ju också många som hävdar att det finns koppling till liksom ökenfäderna och ökenmödrarna och hur liksom de sju dödssynderna som var fler från början, och att man kan se tydliga kopplingar till det. Och att det används mycket inom kloster och inom andlig vägledning, framförallt ignatiansk vägledning. Och många av de kristna ledare som jag känner och som jag har stort förtroende för förespråkar det här. Jag tänkte nämna några namn, men jag tror att om ni hörde namnen så skulle ni också känna, okej, okay, och de.
Ja.
Jag tror inte man behöver vara så rädd, helt enkelt.
Nej, och det tycker jag absolut inte, om jag får vara liksom själv. Liksom, men jag, så här, för mig är det viktigt att lyfta upp de här liksom, argumenten, därför att jag har stött på dem så mycket. Och de har också varit en begränsning under vissa perioder i mitt liv, för att jag har inte vågat ha min egen röst som en auktoritet i relation till andra personer. Att jag har liksom, jag har varit fostrad i liksom den miljö som jag har varit i, så har det varit en fostran av att, så här, att det är viktigt vad de där andra liksom andliga ledarna, gubbarna, säger och tänker och tror. Att det har den eller den sagt det, då är det på något sätt okej. Okay. Och det kanske det kan vara, men det kan också vara så att fast det är inte okej okay för mig, för att det får den här effekten i mitt liv. Och att då är det ju det som är sanningen som jag behöver bygga vidare på. Och att, så här, att det är viktigt att faktiskt våga lita på sin egen urskiljningsförmåga, liksom. Att våga lita på sin egen röst och så här, ja, och utforska någonting. Och tycker man att någonting är spännande eller så här, man känner nyfikenhet kring en grej, så tänker jag att då kan det vara som en hint att det kan vara värt att kolla upp liksom, och utforska vad är det för någonting. Och det finns ju inget som säger att man måste fullfölja någonting bara för det heller, liksom. Men att det, ja. Och om man då skulle vilja, så om vi nu ska gå lite mer konkret här in på enneagrammet igen. Om man skulle vilja få reda på mer kring vad enneagrammet är och hur man jobbar med det. Hur funkar det då? Liksom, jag har gjort så här gratis tester på nätet. Jag vet inte hur väl de testerna liksom överensstämmer med det du gör.
Man ska vara lite försiktig med tester, tänker jag. Att det visar sällan. Liksom, kanske, det kan vara en indikation på vart man ska börja liksom, grunda sig i sin kunskap. Men det visar sällan hela bilden. För det är liksom, det är inget personligt test då. Man kan göra testet, men det är inget personligt test. Men det man kan göra är att börja läsa. Det finns ju hur mycket som helst på internet och Instagram-konton och sådär. Så många bra böcker, och det har kommit många fler bra på svenska det senaste. Laila Dahl till exempel, som heter Enneagrammet. En som heter Självinsikt av Ann Timotin och Tornell. Ja, det finns jättemånga poddar kring detta. Man får gärna höra av sig till mig om man vill ha lite mer specifik hjälp, eftersom jag just då hjälper människor att hitta sin strategi och hur man coachas vidare efter det. Ja, mycket handlar ju om att läsa på och börja observera sig själv och se vilka mönster man har. För ganska mycket av det man tänker, känner och gör följer ett mönster. Man är inte så medveten om det innan man ser det. Men sen när man ser det, så ser man det överallt. Så jag kan inte ens in, och det är en smärta i sig då.
Mm.
Men att vara självobservation. Varför blev det här ett skav i mig när den personen sa så? Och varför är min ryggmärgsreflex är att göra så här i det här läget? Och varför då? Vilken känsla är det som ligger närmast i hands? Så.
Ja, men exakt. Det är ju superbra. Och sen så, och utifrån den typen av reaktion, om man då känner sig att nej, men det här är spännande, jag har kört fast nu eller jag skulle behöva lite hjälp, då kan man kontakta en enneagramcoach, där man då, eller typ som terapisessioner, att man sitter i samtal och liksom, eller hur går en sån session ut på liksom?
Ja, så själva, om man inte än vet sin strategi, så är det liksom, följer lite till mönster av att göra ett slags en indikation först, och sen så har jag en 90 minuter lång intervju med personen för att hjälpa och liksom, från olika håll komma för mig, i och med att det inte handlar om beteenden. Beteenden kan se så lika ut. Eller ja, att det finns olika drivkrafter bakom. Om man liksom känner stort behov av att liksom alltid, man har svårt att inte ha rätt, eller man vill vara, liksom, vara så perfekt i olika sammanhang, då kan ju det liksom antingen ha en grund i att man just ser världen som väldigt svartvit och att det finns ett rätt och ett fel, eller så är det liksom att man är rädd för misslyckande och ser det som den största liksom drivkraften är att alltid på något sätt projicera framgång. Men om man sen då, när man vet sin strategi, då är det ju mer som vanliga samtal, liksom, ja, liknande terapisamtal. Men jag är ju ingen terapeut, det ska jag ju säga. Men det kan ju verka terapeutiskt. Men
alltså,
där vi får de effekterna. Och många som har jobbat, jag har pratat med en kille nyligen som jag vet har gått i jättemycket terapi. Och först nu för något år sedan såg att han var just den 4 som vi pratade om förut. Och han sa att det här är ju värt all min terapi sammanlagt, att få syn på vad som var grunden faktiskt. Och jättemånga andra som jag träffat också som bara, varför visste jag inte det här för 10 år sedan? Då hade jag kanske fortfarande, det här kanske inte hade skilt mig, eller jag kanske hade tagit ett annat beslut i det här liksom, kritiska läget. Och, så att det liksom, jag känner en så här iver i att bara snälla, börja utforska det här, för det finns så mycket gott att hämta.
Precis. Ja, men och det är ju min erfarenhet av, det finns ju så många olika terapiformer där ute, alla möjliga olika modeller, och så här, och att jag, det här är ju ett språk, det är ju ett verktyg liksom, och man får testa om det här är någonting som klickar i ens egna språkbruk och värld liksom, så kan ju det här vara ett jättebra verktyg. Det viktiga, tänker jag, är ju att vi tar oss ut på den här resan av att vilja titta på oss själva och förstå mer av oss själva, bli mer medvetna om vad som påverkar oss, vad som driver oss, så att vi också kan ta ett större ansvar i den här världen för vilka vi själva är och vilka vi vill vara i relation till andra liksom. Och då kan ju enneagram verkligen vara ett verktyg.
Ja, precis. Och jag vill verkligen säga det, att det är inte så att enneagrammet på något sätt underminerar annan form av att jobba med sig själv eller gå i terapi. Behöver man det så ska man absolut göra det. Och jag tänker att det här snarare kan vara ett steg, kanske ett första steg i att urskilja vad är grundproblemet, och sen så tar man med sig den kunskapen in i ett djupare arbete med en psykolog eller psykoterapeut eller så här.
Precis.
Och att det är bara en del av det hela. Där som allting leder till samma mål, att man ska må bättre. Liksom.
Ja, men exakt. Ja, och jag tänker ju att det är ju liksom, igen, det här nystandet. Att det handlar ju någonstans om att veta, vart börjar jag någonstans? Hur kommer jag igång? Och då kan det här vara en bra start. Någonting som gör att jag liksom kan så här, börja göra saker begripliga. Liksom. Alltså det är ju ett sätt att också så här, lära känna olika känslor och reaktioner och upptäcka, okej, det här är det här finns en sån här drivkraft, och så förstår man lite mer om hur vi människor fungerar. Liksom. För att ibland Ibland kan det vara så att alltså det kan nästan, man har nästan en liten magisk relation till det man är med om. Att det finns liksom inte, det finns ingen förklaring, utan det bara, jag känner så här starkt, så då måste jag agera på den känslan för att den är så stark. Eller så kan det vara så att det finns någonting där så här, djupare, som du faktiskt skulle behöva stanna upp vid och lyssna på, och att det får leda vidare liksom till, ja, en större så här, förståelse för vem man är och vad som har format den.
Precis. Verkligen så att man lite ifrågasätter sin första instinkt att göra någonting. Mm. Som du säger. Men ja, den här känslan kanske jag ska agera på. Liksom. Och jag tänker, som jag som nämnde, att det kan bli väldigt mycket mer effektivt i ett senare arbete om man först får syn på vad grunden var till beteendet. Liksom.
Ja, precis. Precis. Mm. Ja, du Sandra, nu har vi pratat den tid som vi hade bokat för idag.
Ja, och det finns fortfarande mycket mer att säga om.
Det finns så mycket mer att säga, och det är det som är så härligt med allting, att det är liksom, det går inte att tömma ut, utan vi har bara påbörjat skrapa lite grann på ytan, och kanske att vi kommer mötas igen och fördjupa oss i någonting mer. Jag skulle ju gärna prata mer kreativitet med dig också. Så att vi får se vad som dyker upp längre fram i livsskapandet.
Mm.
Och stort tack för att du ville vara med och prata om både om relationsfotografi och sen framförallt om enneagrammet och vad det har betytt för dig.
Ja, tusen tack för att jag fick prata om det som jag tycker är roligast att prata om.
Så roligt ju. Det är det vi ska mötas kring, tänker jag.
Ja.
Mm, verkligen.
Du har lyssnat till Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Sandra Erikshed om hur ett omfamnande av livet kan se ut och ett väldigt värdefullt verktyg för hur man kan göra just detta. Det finns flera sätt som du kan vara med och stötta mitt arbete med den här podcasten. Du kan gilla och betygsätta den i den app som du lyssnar på. Och du kan följa podcasten i sociala medier samt gilla och dela inläggen så att fler får del av dem och upptäcker den. Och du kan också skicka en gåva via Swish till det nummer som jag delar i avsnittsinformationen om du skulle vilja det. Du får också gärna höra av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har lyssnat på. Det går bra att göra genom de sociala mediekanaler som jag finns på. Det betyder så mycket för mig och även för mina gäster att få höra hur samtalen har nått fram till dig. Och så tror jag ju att det är så att vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något för oss. Tack för att just du har lyssnat.